Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hej och välkommen till Hanna och Alinas podcast. Det är jag som är Alina.
Och det är jag som är Hanna.
Välkomna, välkomna, välkomna.
Ja men välkomna. Även om det var ett tag sedan sist så känns det som, för mig känns det som att det var igår.
Alltså gör det?
För att det känns som att tiden har gått så fort för mig.
Ja.
Jag vet inte varför, men det känns som att allt har gått i ett.
Ja men det har ju det för dig.
Ja. Ja.
Så att det stämmer ju.
Det stämmer ju.
Säger så. Mm.
Hur har ditt liv varit sen sist då?
Men mitt liv har varit lugnt, bra. Jag börjar känna lycka i livet.
Åh, vad härligt.
Ja. Nej men alltså, det, för mig har det varit bra. Det har inte hänt någonting. Jag började jobba den här veckan. Men så fick jag ont i halsen idag på morgonen. Så att jag fick vara hemma då.
Uh-huh.
Jag hade riktigt ont i halsen. Vi har barngrupp som vi skulle så här påskpyssla och busa ut, och jag kände så här, det, jag ska nog vara hemma och bli frisk, inte springa ute och kanske bli sjuk, ännu mer sjuk.
Ja men precis.
Så jag är hemma andra dagen. Men det känns jättebra att vara tillbaka och, så det var min lilla hänt sen sist, för det har inte hänt så mycket sen sist, men vi tänker att det är många som vill veta hur det har gått för Hannas familj och Hannas lilla dotter och allt som har hänt.
Ja. När vi spelade in sist, visst var vi sjuka då också?
Ja, men ni är väl alltid sjuka?
Ja, jag tänkte säga det. Det har ju inte varit något uppehåll. Ja, det har ju inte varit något uppehåll alls i stort sett.
Nej, det har bara fortsatt.
Det har ju bara rullat på. Någon har alltid varit sjuk.
Ja, alltså de flesta har ju kanske hängt med på Instagram.
Mm.
Men jag tänker att du inte har skrivit så... Alltså, informativ, alltså detaljerat. Jag tänker att det är många som kanske vill...
Vi tar det från att jag ringde hem Alex då. För det var väl där jag förstod att det här är någonting annat.
Ja, för den kvällen, natten, var ju du... Det var jättetuff natt för dig.
Det var ju en natt där när det liksom tog om. Helt plötsligt var alla vi tre, tjejerna och jag, sjuk igen. Jag kände att... ja, men också typ att nu är det nog liksom... Det finns ju förkylningar när barn är lite snoriga och sover lite halvdåligt, lite feber. Det är de flesta förkylningarna ser ut så för oss.
Ja, en vanlig förkylning. Alltså, du vet ju hur en vanlig förkylning utspelar sig. Ni är ju det varje vecka.
Exakt. Men jag började väl känna typ att nej, nu kommer det någon sån här jobbig, tuff förkylning när det kommer vara mycket snor, mycket feber, mycket gnäll, säkert någon öroninflammation eller någonting. Ja. Det här kommer ta sin tid. Ja. Och ni får ursäkta, alltså jag är väldigt hjärntrött, men Alex, jag ringer hem Alex för att jag säger så här: jag pallar inte, det är någonting fel, barna sover, eller Klara sover inte. Billy var också vaken, men det är ju...
Ja, men hon feberyrade väl, Billy?
Ja,
för vi pratade i telefon, du ringde ju mig och berättade, och jag bara, men gud, alltså, det låter ju inte alls, alltså, att vara själv med det är ju jättejobbigt.
Ja, men jag tyckte att allt bara... Just det, var bra att du sa det där, för nu kommer jag tillbaka. Jag försökte tänka, hur var det nu? Jag hade liksom Billy började liksom så här prata om så här konstiga saker. Hon pratade liksom... Ja, men typ... Ja,
det var bara... Det var något konstigt att hon skulle göra. Jag kommer ihåg att du sa det var så här jätteweird. Jag tänkte att hon skulle rösta. Var det inte det?
Jo, det var något sånt där.
Liksom. Ja. Så man bara, lilla Billy ska rösta.
Ja, det var liksom massa tok. Klara sov inte alls. Det var liksom bara som... Ja, det kändes inte som en vanlig förkylning. Då, jag var ju aldrig beredd på att det skulle bli jätteilla. Men ändå typ så här... Nej, men det var för mycket för att jag skulle orka allting själv.
Ja, men man känner ju när det är så här, ja, nu kommer de verkligen inte sova någonting, eller så kommer de bara ligga på en och typ gny, och man måste verkligen vara där för sitt barn, alltså konstant.
Båda behöver
man,
mig.
Ja, precis, och så har man två. Det är liksom, ja.
Så jag ringde till Alex och han sa det att, ja, men jag kan ta mig hem till imorgon. Jag har aldrig ringt hemma från jobbet förut, alltså aldrig.
Nej. Det var instinkten där, du, tror du inte?
Ja,
du
kände typ
på det, den där mamma-instinkten, du kände på det att det här... kommer bli kanske värre. Utan att du, kanske, du var ju inte orolig, för du är inte en orolig person. Men du kanske kände på dig att det här kommer bli något.
Ja, men jag var typ lite orolig. Jag tyckte typ att det var lite det. Obehagligt. Mm. Jag var lite så här. Ja. Jag vet inte vart känslan kom ifrån. Men jag kände mig lite rädd. Ja. Mm. Och jag är inte den personen som oroar mig. Utan, men jag kände lite så här. Jag kommer ihåg att jag skrev det också på Instagram. Att jag tyckte typ att det var lite läskigt.
Ja.
Jag ringde hem Alex, han kommer hem dagen efter och jag känner ju liksom ett lugn i att han är hemma. Mm. Jag tror att det är den dagen det börjar.
Ja, ni åkte väl in samma dag?
Precis, det är den dagen. Vi uthärdar liksom dagen, och så på något sätt vart det ju, bara för att Alex kom hem, så vart det ju att jag kopplade av lite mer. Så att vi härdade ut dagen. Även om dagen säkert var jättejobbig, så kändes den ändå enklare än vad den gjorde dagen innan när jag var ensam.
Ja, men såklart. Ja, precis. För ni var ju två då.
Ja, så att vi härdade liksom ut dagen. Men, och jag fick sova på dagen, och så sa jag det att, men går du och sov först, Alex? För vi brukar göra lite så när vi är sjuka. Att
ja, en går och sover. Av varandra.
Ja. Så jag bara, men gå och sov du först. Jag fick ju sova lite nu på dagen, så byts vi av sen. Så han gick och sov. Men jag kände liksom när jag låg nere på soffan med Klara att, nej, men det är någonting fel. Och där och då trodde jag på öroninflammation. Jag trodde att hon hade ont någonstans. Och då bara gick mina tankar direkt till att det är säkert örona. Det känns vanligt. Klara har haft öroninflammationer tidigare också. Jag tar henne utan att ens väcka Alex och bara så här, jag åker in till akuten.
Men hade inte Alex feber här? Eller var det sen?
Det hade han. Just det hade han.
För han feberyrade väl också?
Ja, han var också sjuk. Ja, men ni hör ju, alltså, liksom. Jag skulle egentligen ha skrivit ner.
Jag skrattar för att det är
allting.
Så absurt. Jag skrattar inte för att jag tycker att det är kul, utan det var så här, alltså, allting var helt... Det var riktigt soppa, verkligen.
Verkligen. Det var nog därför jag också sa, men gå och sov först du. Så var det nog. Jag var säkert också sjuk, men inte lika sjuk. Ni vet ju, en mansförkylning liksom. Hur sjukt de är. Ja. Så att jag bara, nej, men jag tänkte så här, varför ska jag väcka honom? Att åka in till akuten med Klara, det har liksom blivit lite standard. Så att jag och Klara åker in. Hon skriker hysteriskt hela vägen in, och vi har ändå typ så här 3-4 mil in, så att det är liksom inte nära heller.
Ja, för då åker ni till Gävle.
Ja. Så att det är ju liksom, jo, men mitt i natten, ensam med ett barn som skriker, det är ingenting man gör för att man tycker det är kul.
Nej, och så sitter hon ju också bak, eller hur?
Ja, precis.
Jättejobbigt när de sitter, alltså, man kan ju liksom inte klappa på dem, man kan inte ge dem en napp, alltså det, man får ju bara härda ut liksom.
Ja, exakt. Jag kommer fram. Jag var helt ensam på akuten, det var ingen annan där, det var bara jag och Klara. Gå till luckan som är där i början och säger att, hej, mitt barn är, ja, men liksom sjuk. Jag tror även att jag hade pratat med 1177 som sa åk in.
Jo, men det hade du. Det var de som sa åt dig att åka in.
Precis.
Det minns jag.
Ja, men det är jättebra att du är med, för att som sagt, det har varit så mycket. Så att vi åkte in efter att 1177 rådde oss till att göra det, och så säger jag att hon kan inte sova, hon inte kunde det på 3 nätter nu. Och jag upplever att hon har väldigt ont någonstans. För det blir liksom värre i vissa situationer. Och,
ja.
Hon hade även väldigt hög feber. Mm. Och så frågade hon i luckan frågar mig, går Klara på förskolan? Ja, men det gör hon liksom. Ja, men då, du vet, då blir barnsjuka.
Alltså vilken jävla dum förklaring. Det är helt jävla sjukt.
Mm. Och jag kände bara, jag vet. Du säger att det är fel person nu. Alltså, vi är jämnt sjuka. Jag vet, men det här är någonting annat.
Men det man ska inte säga. Alltså, det var så jävla oproffsigt. Och bara,
så jäkla oproffsigt.
Va?
Ja. Hon bara, men ni ska ju, vi ska kolla upp henne såklart. Typ så också.
Ja, eller så, då har ju bara lämnat det ute. Hon hade kunnat sagt, ja, okej. Okay, då ska vi kolla på henne.
Ja.
Fortsätt.
Vi får komma in. Och den här sköterskan som jag möter här i luckan, det är även hon som följer med in och tar de första proverna på Klara. Och så kommer en till sköterska. Så de är två stycken där inne. En som skriver på papper och en som tar liksom
kontroller.
Kontroller, precis. Mm. De tar så attraktionen på henne där. Jag kommer inte ihåg nu. Som jag är nu hade jag ju kollat på den där mätaren. Men där och då hade jag inte någon koll på den här mätaren.
Nej.
Så att jag liksom bara satt där och de sa det typ att den här funkar så dåligt på barn. Men visst kom hon upp i 96. Typ så.
Mm.
Hon gjorde väl det kanske vid ett tillfälle kan jag tänka mig. Att den gick upp. Den går ju upp och ner väldigt mycket den där attraktionsmätaren.
Ja, om, det på, om den inte passar på barn. Alltså på en vuxen som den passar på ska det ju inte gå upp och ner jättemycket. Liksom. Men...
Nej. Den här gick ju liksom...
Ja, men så det har hänt för Maja också när vi var in på akuten. Den funkar ju liksom inte på ett barn. Varför har inte grejer som funkar på barn? Speciellt på en barnakut. Alltså, ja. Där också. Ja.
Nej, men den gick ju liksom upp. Den gick locko. Så att hon bara, vi skriver 96. Visst var den väl uppe på 96? Ungefär så.
Ja, men höfta till det lite kanske bara.
Ja. Jag vet inte om den var uppe på 96. Det var möjligt att den var det vid ett tillfälle. Men det betyder ju om den går ifrån 50 till 96 fram och tillbaka helt vilt.
Det är så, ju ingenting man kan lita på.
Det är ju ingenting man kan lita på. Inte
för barn som har jobbat med andningen.
Precis. Men de skriver ju det. Så de tar ju gör ju fel redan här. Redan här börjar ju liksom problemet. Sen kommer det in en läkare. En stor, väldigt såhär, eller hur ska man säga, auktoritär läkare. Man bara ser när han kommer in liksom att jag vill
försöka liksom.
Pondus. Ja. Mm. Kommer in, kollar på henne. Klara börjar gråta. Alltså, hon är inte så här ett blygt barn eller så. Hon bara ser honom och börjar gråta. Jättekonstigt. Och jag så här försöker ju trösta henne lite så här. Men det är bra, kolla här liksom. Mm. Och då börjar han göra kontroller på henne innan jag ens hinner trösta henne liksom. Mm. Alltså det här går på typ en sekund. Han bara typ, och då lyssnar han på ett ställe på hennes typ hjärta eller vad, alltså i fram liksom. Ett ställe.
Hjärtat.
Och sen kollar han henne så snabbt i öronen. Han kan inte ens hinna se liksom. Det är som att han bara så här visa mig att jag gör kontroller för att ni ska få åka hem och känna er lugn, men jag gör inte de här kontrollerna. Och så säger han så här: hon är förkyld, precis som alla andra barn nu. Ni är bättre att åka hem och sova istället för att hänga här.
Ja.
Och så då vill jag bara tillägga igen att jag åkte ensam mitt i natten. Liksom över en halvtimme tar det för oss in till Gävle. Det är ingenting man gör för att man vill hänga där.
Nej.
Nej. Ja, men alltså jag kände mig så dum. Har aldrig känt mig så dum när jag sökt vård som då.
Nej.
Så jag gick ut med vagnen och hoppades på att de i luckan inte skulle se mig. Jag kände mig så dum.
Mm.
Så jag typ sprang förbi där. Mm. Och de bara, och så hör jag dem säga, vilken tur att ni fick åka hem så fort. Och jag bara, ja. Sätter mig i bilen. Och jag hade ju inte tänkt väcka Alex, men jag ringer till honom här och jag bara, jag åkte in, de sa så här, säg inte, alltså du får inte berätta för någon att jag åkte in i natt.
Mm.
För jag kände mig som så här ett freak, alltså typ hypokondriker.
Ja.
Och så vad heter det, åker jag hem, vi vi sover ju ingenting den natten, utan den natten är ju liksom lika tuff, fortsätter ju bara att vara jättejobbig. Dagen efter är ju liksom, det blir bara värre. Och vi blir liksom bara så här, när ska det vända? Då, vad heter det, på kvällen där så säger jag till Alex att nu får du åka in. Eller, ja men han vill
ja, men det, alltså jag, men när du har gått igenom en sak som du själv kändes jättepinsam för att du var så dumförklarad, då vill man ju inte göra det, man vill inte bli dumförklarad. Alltså, så här,
nej. Och han var ju jättemär på det, han bara, ja men nu åker jag, jag kommer inte åka hem innan de liksom har kollat på henne, jag kommer vara tydlig liksom med det.
Ja.
För han höll ju liksom med mig också. Men jag var såhär, jag orkar inte ens följa med. Alltså, jag stannar hemma med Billy. Och så åker han in. Och sen ringer han till mig och han bara, ja, jag kom först in på akuten, men de bokade hälsocentralen åt oss istället. Och redan där kände jag lite såhär, att man nästan igen blev lite dum. För, jag vet inte. Sen kan väl de göra samma tester ungefär från hälsocentralen. Men ja, lite att de direkt så här,
ja, det här är
vad gör ni här? Ja. Åkte hälsocentralen.
Mm.
Och jag kan även tillägga här liksom att hade våran hälsocentral funkat som den skulle, vi ska ju byta hälsocentral, men vi har inte hunnit skriva ut papperna till det än. Hade våran hälsocentral funkat som den borde, så hade vi ju sökt hälsocentralen. Men det är inte ens någon idé att söka till våran hälsocentral, för att de ringer upp efter 3 dagar.
Jo.
Så att den möjligheten fanns liksom inte.
Nej.
Så att han blir skickad till hälsocentralen, men får träffa en jättegullig läkare där. Men han kollar hennes, vi har ju, han, Alex har väl nämnt typ lite såhär att vi, hon kanske har öroninflammation eller något. Han har väl nämnt det. Så att de kollar öronen. De kollar ingen saturation eller någonting.
Nej.
Jo, men det är sjukt ändå att Alex säger att kanske kan det vara öronen.
Ja.
Och inte så att den, alltså.
Och då kollar de öronen.
Jo, men och inte så att vården då kan förstå typ att som förälder kan vi inte veta om det är öronen.
Nej, ja.
Utan vi chansar på öronen, men ni kan väl kolla igenom henne ändå. Det är inte jättemycket grejer de behöver kolla.
Alltså grejen är, det här har jag ju pratat med dig om redan, att det är så sjukt att de inte gör alla kontroller.
Ja, som man ska det är
göra,
det.
Speciellt på akuten, för både du och jag har jobbat inom vården. Och när man skriver, när man tar emot en patient, då tar man, i alla fall med vuxna, men det är ju samma sak för barn, för det kanske är en annan skala, jag vet inte. Men då tar man ju någonting som heter NEWS. Och då är det ju saturation, puls, andningsfrekvens, blodtryck, temp. Allt det där ska man ta. Och det är så här standard. Man tar alltid det innan man skriver in en person. För det är så man vet hur personen mår. Utifrån. Och så finns det liksom en skala på. Så kan man så här sätta betyg på liksom hur de mår. Liksom.
Och så kan jag uppleva att vården också bara så här, när vi sätter oss i bilen, då kyls hon ju automatiskt liksom. Jag kan tycka alltid att tempen går ner också lite grann ifrån när man är hemma till att man åker in.
Och hennes feber gick ju upp och ner hela tiden. Det gick ju från att inte vara feber till att hon hade jättehög feber. Då måste de ju också lyssna på föräldern. Men det är det här som är också, man ska lyssna väldigt, väldigt mycket på föräldern, för att en förälders instinkt, alltså det är ju vi som känner barnen bäst. Ja. Det är vi som vet hur de är i sitt allmänt tillstånd.
Men jo, men det kändes inte som att de, bara för att man säger att den har pendlat väldigt mycket, då tänker de att man säger det ungefär för att de inte har feber. För att man ska luras ungefär. För att man vill
varför skulle man vilja luras? Alltså,
Ja, men det var direkt liksom när de såg att om vi åkte in och så hade hon typ 37,7. Nej, ingen feber. Då var det lugnt ungefär.
Ja.
Och jag kan bara känna typ, ja men det hade pendlat väldigt mycket. Och jag upplever, jag har ändå 2 barn nu. Liksom, och den äldsta är 5. Och jag är alltid med om det, att de har hög feber hemma. Men när vi går ut i bilen och ska åka in till hälsocentralen eller vad det nu kan vara, så går den automatiskt ner lite grann.
Ja.
Det har alltid varit så. Så jag förstår liksom inte varför de än idag liksom bara nonchalerar det man säger.
Ja,
jag vet inte, just det där med febern kan jag alltid störa mig lite på, att de inte tror på det.
Nej, och så där var det, alltså, det är så sjukt, för att jag har varit med om så mycket sådär när jag har åkt in med mina barn. Jag kommer ihåg en gång när Maja var ganska liten, hon var typ 9 månader tror jag. Hon var fick någon sån här magbacill, för det var ingen annan som spydde. Hon spydde jättemycket, fick inte i sig vätska, det kom ingen kiss, det var så alla de här grejerna för att man måste åka in, för att hon kissade ingenting. Så åkte vi in till akuten och de frågade mig om hon har feber och jag sa, jag vet inte, hon har haft feber. De tar ingen feber för att kolla om hon har feber. De frågade vad hon väger, så jag vet inte, det var länge sedan vi vägde henne. Tror du att de vägde henne? Nej. De gör ingenting. De kollar på henne och bara, varför? Då hade de pignat på sig lite. Och vad kul, vad skönt att hon är så himla pigg. Här har vi en pigg tjej. Man bara, är ni, alltså... Nej, ja. Det slutade
jo, men bara till, där.
Alltså Aki sen och, alltså, fick hjälp, men... Eller vi fick inte så bra hjälp där heller, men... Jag tycker det är så konstigt att man inte tar kontroller. Och de till och med frågar efter temp. Varför tar ni ingen temp?
Ja, men alltså, måste det inte vara ganska vanligt det där att de är väldigt sjuka hemma, men när de kommer till en ny miljö, de får lite, andas lite frisk luft.
Ja, då blir nya människor, de är lite mer aktiva för att, oj, där kommer en ny människa. Det är klart att de kanske ser lite piggare ut. Alltså,
men i alla fall. Så var han där på hälsocentralen, och bara för att Alex har nämnt då att kanske har hon ont i öronen, så är det det de bokar in den här kontrollen på hälsocentralen för. Att kolla hennes öron. Och så jag blir bara så arg här. Bara för att man ska man inte våga nämna då, typ att vår teori är att det kanske är öronen. Ska de bara skita och kolla alla andra grejer då?
Allt annat då.
Hon
har ju fortfarande problem med andningen.
Ja.
För jag hörde, du la upp någon video på stories, kom jag ihåg. Och alltså man hörde ju hon hostade, det lät ju, alltså det lät riktigt ansträngt.
Ja. Exakt. Så vad heter det, så säg, kollar de ju öronen, hon har ju dubbelsidig öroninflammation. Så att våran teori där stämde ju.
Men det här är ju så sjukt.
Vi som föräldrar här kan ju inte veta att det är någonting mer, det är ju upp till vården
att kolla, liksom,
att kolla det när vi kommer in. Vi kan ju inte säga, och sen kanske hon har en lunginflammation. Det vet inte vi. Det är de som måste kolla det.
Nej, de tycker att hon bara är förkyld. Hon har ju en helt vanlig förkylning. Och det sjuka här är ju också att läkaren natten innan, han kollade ju hennes öron.
Ja.
För vid det här tillfället hade väl hennes trumhinnor hunnit spricka.
Ja, på en sida hade det ju spruckit. Ja.
Ja. Och läkaren innan som kollade hans öron, tyckte, eller hennes öron, tyckte ju att det såg bra ut. Ja. Han kan inte ha kollat i hennes öron. För det, då skulle han sett hur illa det var.
Ja.
Oh, det är sånt jävla vårdfel, så det är jävla sjukt.
Ja. Ja. Nej, men och sen åker ju Alex hem henne. Det blir ju så.
Medicin.
Vi får ju antibiotika. Ja. De åker och hämtar det. Ica Maxi jävla har ju öppet länge där, apoteket. De åker och hämtar det. Och vi är ändå väldigt glada här på något sätt.
Ja, men nu har ju fått hjälp, tror
vi. Har fått hjälp, alltså,
nu har vi, det här är problemet och det kommer lösas nu.
Exakt, så vi åker hem och tänker få liksom lite extra energi.
Mm.
Bara okej, okay, vi turas om i natt, vi ger henne antibiotika nu. Nu vet vi vad det är, hon ska sitta upprätt, mycket vätska. Ja, men du vet.
Mm.
Man får lite ny energi. Men den här energin försvinner väldigt snabbt när vi märker att hon blir jättedålig.
Mm.
Och jag börjar typ så här gråta tidigt på morgonen. För jag bara känner hela min kropp. Bara så här stor. Jag har så ångest och mår så dåligt. Jag bara känner det. Det är en känsla i mig som bara är så dålig.
Mm.
Som bara äter upp mig. Jag vet inte vad det är. Men jag grinar och säger till Alex. Jag vet, och han blir så här, men det gör en information. Vad grinar du för? Jag bara, det är någonting liksom.
Ja, det är någonting mer.
Ja. Och här finns inte ens tanken i min hjärna att det skulle kunna vara något mer fel på henne.
Nej.
Eller hur man ska säga.
Men det, men... det kanske bara känner att det är så himla illa. Liksom. Hon har så himla ont. Alltså det
exakt.
Det känns inte bra.
Precis.
Du, vet inte att känner att det är något mer. Som att alltså, de har ju ändå kollat på henne.
Ja.
Du vet ju inget mer än öroninflammation. Men att det är så himla illa. Liksom.
Ja.
Det är ju tufft att se ens barn må så himla dåligt.
Exakt. Det är ju precis så jag känner.
Mm.
Så vi går liksom runt hemma och bär på henne och hon griner konstant. Allt består ju bara av att trösta liksom.
Mm.
Och så säger jag till slut till Alex att jag kommer åka in med henne.
Mm.
Jag kommer åka in. Det är så här, hon måste ha någon annan smärtlindring då. Det räcker inte med Alvedon och Ipren.
Nej, uppenbarligen inte. Alltså hon har ju jätteont. Alltså det är så... Det måste ju gå till en gräns. Man kan ju inte skrika liksom konstant hela tiden. Alltså det... Ja.
Liksom så här ont ska hon inte behöva ha.
Nej.
Nej men så att, och Alex, till och med Alex, alltså jag dömer inte Alex, för att hälften av min kropp sa ju också exakt det han kände. Men han var ju så här: nej men ska vi åka in igen, vi har ju fått hjälp nu. Ja men vi kände oss ju också så dumförklarade efter, ja, allt det som har hänt.
Alltså, förstå, eftersom att jag blivit så dumförklarade redan från början. Det är jättes, alltså det hade kunnat begränsa er. Det hade kunnat gjort så att ni faktiskt inte, ja, åkte in. Det hade kunnat blivit mycket, som de flesta vet så var det ju väldigt illa. Det hade kunnat blivit så himla mycket värre innan ni hade åkt in och fått hjälp. Man hade kunnat få genomlida och ha så himla fruktansvärt ont. Mm. Och ni hade tänkt att nej men det är liksom ingenting mer. För att alla läkare har liksom dumförklarat er.
Jo men jag kan även säga att hennes status här, det var att hon skrek tills hon tuppade av.
Ja.
Alltså det var på den nivån.
Mm.
Och Alex, ja men jag dömer inte Alex, ja, här såklart. Att han liksom, ja, så här, vi testar ett annat TV-program, jag åker och köper någon annan saft. Ska vi ge någon festis, börjar han säga. Så att, och jag blir så arg på honom där och då, det är jag inte nu eller vad sen. Men där och då jag typ bara skrek åt honom att han, du borde inte få ha barn typ. Alltså jag var så elak, men jag var så rädd och ledsen. Så jag tog Klara utan jacka. Alltså jag bara satt på mig skorna, sprang ut i bilen, satt henne i sin stol och jag körde 150 hela vägen till Gävle. Mm. Jag springer till den här, de har ju någon liten barack står utanför på grund av så här corona. Så jag springer till den här, det är kö där och jag bara, jag behöver hjälp typ. Mm. Och jag har ingen jacka liksom. Klara har liksom typ en jacka, en mössa på sig. Som jag har typ virat in henne. Jag har inte ens satt på henne det liksom.
Mm.
Så de ser väl liksom att det är bråttom. De tror väl att hon har satt någonting i halsen eller något.
Ja.
Så det kommer ut en ambulanssköterska till mig. Som kanske var där inne och hjälpte till, jag vet inte. Och så hon bara, hej, klappar mig på ryggen, vad är det som är fel? Ja, och jag bara, typ, någon måste kolla på henne. Hon är så dålig. Hon har jätteont någonstans, jag vet inte. Hon behöver hjälp liksom.
Ja.
Och hon säger det att, och så jag bara, vi var inne igår, hon har, vad heter det, öroninflammation, men hon har så ont. Och då kollar hon typ på mig som att lite så här lättat, för hon var så här, jag trodde att hon höll på att dö typ.
Ja.
Och så hon bara, men det kan kännas värre för mammorna än vad det gör för barnen.
Ja.
I såna här lägen, jag förstår att det är tufft för dig. Du behöver inte vara, ja men liksom, det är okej att vara ledsen, men det är ingen fara. Det tar några dagar för antibiotikan att verka. Ja men typ.
Mm.
Ja men hon börjar liksom sådär. Ja,
det var ju fint sagt. För grejen är så här, det finns absolut föräldrar som är väldigt oroliga, som det kanske är så här med, att de har kommit in för mycket. Absolut. Men jag vet inte, det känns så här att man ska anta det.
Ja, jag vet inte, för jag förstår det också. Alltså liksom också. Hon tänkte väl, jag kan förstå henne på ett sätt.
Mm.
Men det är liksom, här är hon på väg att typ skicka hem mig igen. För hon började så här, jag bara, alltså hon har skrikit så mycket så att hon typ har tuppat av, hon är helt loj nu. Vi fick liksom inte riktigt ögonkontakt med henne här.
Nej. Mm.
Hon bara, men det är normalt att barn skriker sådär och tuppar av, det är helt normalt. Alltså allt var bara normalt. Mm-hmm. Att barn blir blåa, det är normalt. För hon hade ju ingen... Det visar ju sig sen då att hon inte syresätt sig. Så anledningen till att hon blev blå, det var ju inte för att hon skrek. Det var ju för att hon inte fick luft. Syre eller något.
Liksom.
Ja. Så att jag bara, men ni får kolla på henne. Vi har väldigt mycket barn på akuten nu. Du får välja, jag kan ordna så att du får ett rum. Men då kommer du få sitta och vänta. Du är inte först prioriterad. Typ liksom sådär.
Ja.
Och jag bara, ja. Gud, jag vill även säga liksom att jag förstår ju också att de flesta fallen inte ser ut så här.
Men jag tycker fortfarande, alltså det är fortfarande en mammas instinkt. Alltså om en mamma är så där orolig, då ska man ta det på allvar. Det spelar ingen roll. För att jag har så fruktansvärt många som åkt in med sina barn och inte fått hjälp. Och alltså det finns fall där barnen har dött. Det finns fall där barnen liksom har hållit på att dö, att det har varit liksom sista sekund, för att de har inte blivit lyssnade på. Så att jag fattar inte, speciellt Gävle, för där händer det så jävla mycket skit på barnakuten. Alltså där har det... Alltså att de bara inte tar till sig det. Även fast det är jättemycket att göra. Alltså, det är svårt, för man fattar ju att de har mycket att göra. Mm. Och att liksom, men ja, jag vet inte, man ska ta sådana saker på allvar.
Jag vill liksom säga att den här ambulanssköterskan, hon var jättesnäll. Jag tror att hon är skitbra på sitt jobb.
Mm.
Hade hon vetat hur läget var, tror jag att jag hade blivit bemött annorlunda.
Alltså annorlunda, ja.
Men det är ju här, han lär ju tilläggas att allt gjordes ju fel från första början.
Hade den där läkaren kanske lyssnat på hennes lungor så hade det ju bara där
blivit det var ju annorlunda. Liksom, hon, från det hon vet att jag har fått vård. Det hon vet har ju alla kontroller tagits rätt.
Ja.
Men hon säger ju i alla fall det liksom att jag får komma in på ett rum. Läkaren kommer inte komma på ett tag, men jag får välja om jag vill göra det eller åka hem. Och jag säger ju det att jag ska in på det där rummet. Det ska jag. Men ganska fort kommer en sjuksköterska antagligen. Ja, men hon ska ju ta liksom alla. Hon ska ju liksom utvärdera Klara innan då liksom läkaren kommer. Och hon kommer ganska fort, för hon hade väl kanske tid över då. Så hon kommer in. Och det första hon gör är ju att ta sattraktionen ordentligt. Hon är jättenoga. Så hon liksom, hon börjar sätta på och känner typ att det här känns lite konstigt. Så hon byter till en annan typ av mätare.
Som man sätter typ i örat eller?
Ja, men då satt hon på tån.
Tån, ja.
Ja, och började tejpa fast den och typ försökte distrahera henne medan den togs. Så hon verkligen gör sitt jobb ordentligt.
Så att det varit korrekt.
Ingen tidigare har gjort det. Utan hon gör det ordentligt tills hon får det värden hon behöver. Och det är ju då hon ser liksom att ja, men här ligger ju Klara på 80 ungefär i syresättning. Det är ju väldigt lågt.
Ja.
På, det är ju väldigt så här 100% i skala, och man ska ju ligga runt 100 liksom.
Ja, man ska ligga runt 100. Det är ja. Då, ja. Inte under 80. Alltså inte under 90 skulle jag säga.
Nej.
Alltså.
Som jag har förstått det nu så är ju liksom barn ska, ja men barn kan ligga liksom lite lägre, men gärna inte under 95 typ så. Och hon ligger på 80, det är ganska lågt. Så att hon säger, hon kollar på mig och så säger hon väl typ så här: du behöver inte bli rädd nu, men jag kommer larma på en läkare typ. Och då går ju allt jättefort och det kommer ju läkare direkt och helt plötsligt är det ju väldigt, alltså jag, de pratar ju inte så jättemycket med mig här, men det kommer ju fler och fler människor. Och jag sitter bara och grinar. För att det är på något sätt, det är lättnad. De frågar mig så här: är du orolig?
Det är en urladdning också när man har varit orolig så himla. Alltså så här, när man har bara kämpat för det så himla mycket. Du har inte blivit lyssnat på. Det är ju riktiga, alltså, känslokarusell. Alltså för det är så mycket känslor. Du har inte blivit lyssnat på.
Exakt.
Du har varit orolig. Alltså, du har fått se ditt barn bokstavligt talat lida så pass länge.
Jo, men det är såklart en oro för allt som händer. Men det är framförallt en sån lättnad över att vi äntligen är inne.
Att någon lyssnar. Att man faktiskt fick reda, alltså att man fick reda på vad det faktiskt var.
Nej, men så att då går ju allt jättefort. Vi får, Klara läggs, nej men jag läggs på en bår och får hålla i Klara. Hon har ju liksom så här tuber liksom som går för att hon ska få syre och hit och dit och jox. Hon har ju så mycket slangar. Så vi åker runt med den här på sjukhus och åker till lungröntgen. Sen läggs vi in på barn. Hon får sond och dropp. Och och här liksom, hon somnar ju. Och jag ser liksom mitt barn ligga med så mycket slangar. Och bara helt likblek. Sovandes. Det kommer in läkare som kollar på henne och hon går inte upp i syresättning. De höjer och höjer den här optiflowen som hon har då. De höjer och höjer liksom, och till slut säger de så här: för vi kan inte höja något mer, hon är för liten liksom för att höja något mer. Och jag börjar ju så här, ja men jag vet, även om jag jobbar inom vården, det här är inte mitt område. Särskilt när jag kommer in som mamma. Ja men liksom, nej, jag blir så här, finns det någon mer steg? Ja men, och det finns det ju. Men där och då var jag så här: hur många steg finns det? Vad mer kan vi göra? Liksom. Så jag började så här: vad är nästa steg då? Ja, det är ju sån här, ja men, och så försöker läkaren lite snällt typ, bibap heter låter det som att jag pratar om någon asiatisk måltid. Vad heter det?
Sepap eller vad?
Sepap. Ja,
jag heter det så.
Sepap.
Jo, men sepap.
Ja. Sepap. Ja. Bibap. Ja, men så här sepap. Sepap. Mm. Ja. Mm. Och jag bara så här, oh, vad bra, det finns ett tillsteg. Ligger där och kollar på den där mattan som aldrig går upp, för de går ur rummet ett tag. Mm. Och så jag bara, undrar vad det är då? Börjar googla. Kommer in på 1177. Bara, ja, det är en respirator för väldigt svårt sjuka människor. När jag får fram det på 1177. Respirator för väldigt svårt sjuka människor.
Mm.
Då blir jag bara så här. Alltså då, jag mår så dåligt. Jag mår så dåligt. Jag har aldrig mått så dåligt, kändes det som.
Nej.
I alla fall så alltså de sätter inte henne aldrig, de hinner inte sätta henne i sån. De väntar några timmar. Man ser hur läkaren liksom har is i magen. Hur sköterskorna kollar på honom ungefär som att ska du inte göra någonting. Och han står där och typ bara så här. Det är som att han står nästan och ber till gudarna att det ska liksom vända. Jag bara ser hur det är så här tyst kommunikation mellan dem, att de liksom så här, ska vi inte sätta henne liksom i respirator? Och han bara så här, snälla vänd. Så han går in och ut hela tiden. Och till slut, efter några timmar, eller några timmar, jag vet inte, så vänder det. Det börjar gå upp. Hennes syresättning. Och här går det ju liksom bara åt bättringshåll, skulle jag säga. Så lång historia kort, så blir det liksom bättre här. Vi ligger inne i 3 nätter. Men redan dagen efter den här händelsen, när hon har bättrat sig lite grann, får vi höra att, men gud vad bra, då får ni snart åka hem. Det är det första vi får höra dagen efter. Alltså
från att hon nästan skulle ha CPAP då, till att nu kan ni åka hem.
Ja, det är exakt så. Jag blir liksom så här, jag känner mig så stressad.
Här börjar det här är ju återigen säkert platsbristen. Alltså att de inte har egentligen plats för henne. Så fort någon blir liksom frisk, då lär de liksom fasa ut. Och det här, jag kan tänka att det, alltså, mycket kan också ha att göra med att man är oprofessionell. Alltså att de inte har skött det rätt. Men mycket sådana här fall tror jag också beror på att det inte finns tillräckligt mycket personal. Det finns inte tillräckligt mycket rum. Så förstår du vad jag menar?
Vårdkrisen.
Alltså,
Ja, men jag har ju verkligen alltid haft, jag förstår ju även där och då liksom att vården, jag menar att de har jättedåliga arbetsvillkor och förhållanden och alltså att, att läget inte ser bra ut. Jag har verkligen förståelse för det. Men när det liksom handlar om en spans liv, då blir man också typ så här, lägg mig på en jävla säng ute i korridoren. Jag tänker inte gå. Alltså så känner man ju då. Och de börjar ju direkt liksom typ, då kan hon snart åka hem. Hon har fortfarande sån dropp och liksom så här, ja men syrgas genom näsan här när hon börjar säga det. Och då börjar ju direkt jag tänka så här, vad ska jag säga för att ljuga? Alltså, jag måste typ ljuga nu för att få henne att verka sämre än vad hon är. Jo, men så att det började ju typ så här, när hon kom in och frågade typ så här, har hon ätit? Även om hon hade tagit typ 2 klunkar saft, så sa jag bara nej. Ja, men de, eftersom att de började fråga liksom, eller började direkt så här, ja, då kan ni snart åka hem. När hon fortfarande ligger med droppsond och syrgas, så börjar jag direkt tänka, ja men lite det här att man måste förvärra sina symptom. Jag tror att många har upplevt det när man söker vård, att man måste överdriva.
Ja, gud, symptom. Så är det, känns ju också för en själv när man söker vård.
Ja, så att jag började ju direkt när de kom in så här, för de ville ju hela tiden att hon skulle äta själv, vilket jag förstår. Men det kändes så extremt påskyndat, för jag blev bara så här, hon har varit med oss så mycket. Alltså, hon orkar inte ens vara vaken och jag ska trycka i henne mat och vatten. Och jag förstår att det är jätteviktigt. Men jag vill bara säga att vi hade precis vaknat från en natt. Alltså en dag, dagen innan, som bestod liksom att det typ räddade hennes liv.
Ja.
Så att det var inte jättehögt prio, eftersom att hon fick dropp. Jag kan säga att det var helt annorlunda sen på Falun. Där var de inte, även om de förklarade för oss hur viktigt det var att hon åt och drack, så var det på Gävle sjukhus, det var verkligen en sån press. Bara för att de ville ju ha hem oss. Så att när hon hade tagit typ två klunkar festis och de kom in och så frågade hon så här, har hon ätit eller druckit någonting? Så började jag säga nej.
Ja.
För att jag var så här, jag vill inte att hon skickar hem henne. Hon är fortfarande syr. Ska de bara dra ut den här och skicka hem oss?
Mm, måste ju, ja, för, alltså hade de fortfarande syrgas också. Man lär ju liksom ta av den och se att hon syresätter sig. Ja.
Men helt plötsligt så drog de ju av den. Alltså syrgasen. Och hon syresatte ju så dåligt här. Alltså hon, när vi låg på Gävle sjukhus. Hon kom aldrig över 95.
Mm.
Utan, alltså hon låg liksom runt 89-95. Som sagt, 100 är liksom det optimal. Alltså det är där man typ gärna ska ligga.
Mm.
Även om man ibland går ner på så här 99, 98, 97. Ja, men lite beroende på vad man gör.
Mm.
Men hon liksom låg bara och vila och låg där nere hela tiden.
Mm.
Hon hade jättedåligt allmänt tillstånd. Hon åt inte, drack inte. Mer än typ så här en klunk festis två gånger om dagen.
Mm.
Så hon hade ju dropp. Men det var de ju väldigt snabba att rycka ur hela tiden. För att hon velade liksom att hon skulle börja äta och dricka själv. Och om hon inte drog ur droppen, då skulle hon inte bli hungrig och törstig, sa de. Mm. Och jag kan säga att allt det här händer liksom hela tiden. Att hon stressar henne väldigt mycket.
Mm.
För mer än vad jag tror egentligen var nyttigt.
Mm. Jo, men så är det säkert. Alltså... Ja.
Hade hon bara kunnat fått en förmiddag åtminstone att bara vila efter traumat dagen innan.
Mm.
Nej, nej, nej. De var så snabba och skulle rycka ur allting direkt. Mm. Men det slutade ju med att hon fick ju ett återfall där på Gävle. Då hon lärde sätta in allting igen. Mm. Syrgas och dropp. För att hon skulle bli bättre igen.
Mm.
Och då kom det en sköterska som var inhyrd. Som inte var ifrån Gävle sjukhus då, utan hon hade blivit inhyrd för den veckan eller vad det var.
Mm.
Och hon jobbade ju på ett helt annat sätt och bara så här, den här drar ni inte ur. Ni tar inte ur droppet på henne innan hon äter själv.
Ja.
Absolut inte.
Mm. Ja.
Så, det satt i och Klara bättre sig jättemycket bara av att få ha droppet i. Och helt plötsligt ville hon ju börja äta och dricka lite själv. För att hon hade det i. Ja. Men sen var hon inte där en dag. Då kommer en läkare och säger, hon behöver inte ha något dropp längre. Hon har ju ätit och druckit lite, det ser jag på hennes papper typ. Så de drar ut dropp och säger, ni ska få åka hem. De tar inte någon, de tar ingen syresättning eller någonting här. De kollar ingen
syrgasen och sen så får ni åka hem efter det.
Syrgasen hade de redan dragit ur. Men drar ut droppet. De kollar inte hennes attraktion.
Nej, innan ni åker hem.
Nej, ta inga prover eller någonting. De drar bara ur droppet och säger hej då.
Mm, ja.
Ja. Och jag frågar typ så här, okej, men är det något, liksom ska vi in på några efterkontroller eller liksom inom, alltså jag trodde ju för att den inhyrda sjuksköterskan hade pratat väldigt mycket om att ni kommer få permission. Ni kommer få åka hem och vara hemma men komma tillbaka på prover liksom redan imorgon. För att så fungerade det väl på sjukhuset där hon kom ifrån. Så att jag var ju beredd på det och tyckte det lät jättevettigt.
Ja, det låter ju 100% vettigt.
Ja, men när jag frågar honom, är det någon efterkontrollen nu eller... jo, men så. Då, han bara, nej. Hon har ju fått antibiotika nu ska ju det här läka... Nej, det är inte liksom...
Mm.
Och så sa jag det att okej, men när hon sen, när vi sen ser att hon är frisk, är hon liksom redo att gå tillbaka till förskolan då? Ja, men jag undrade ju liksom, för det hon hade varit med om för mig var det stort.
Ja.
Hon hamnade nästan i respirator. För mig var det en stor händelse som tog jättehårt på henne. Jag tänkte så här, kan det vara så att hon blir typ sjukskriven ett tag, eller hur man ska säga?
Ja, att hon liksom behöver återhämta sig.
Ja, att det är så här, men hon ska helst vara hemma en månad nu och vila.
Ja, hon ska tänka på liksom. Ja.
Det var ju lite sånt jag undrade. Han bara, nej, men alltså tänk som en vanlig förkylning. När hon inte har liksom symptom, då kan hon gå tillbaka till förskolan.
Mm.
Och jag bara, okej.
Ja.
Ja. Det kändes bara som att det vi hade varit med om, det var så mycket större än vad det var det han pratade om.
Mm.
Tänkte jag, men det är väl jag som är hypokondriker då.
Ja, det blir ju så.
Ja. Så vi åker hem och hon blir sämre redan på kvällen.
Mm.
Och vi tänker så här, men det är väl resan hem tog väl hårt på henne liksom, bara det.
Mm.
Men tidigt på morgonen märker vi att hon är jättedålig igen. Vi typ tappar ju henne här och hon är blå och ja, men vi känner liksom att nu är det jättedåligt igen.
Mm.
Man börjar ju känna igen tecknen efter alla de här dygnen på sjukhus.
Ja, verkligen.
Och då säger jag till Alex att, för Alex säger så här, men jag åker in med henne, för vi hade ju Billy hemma här och jag var, hade ju blivit jättesjuk här. Jag var jätteförkyld och hade dubbelsidig öroninflammation och ja. Så att Alex bara, ja men jag åker in med henne, och jag bara, åk till Falun, åk till Falun.
Mm.
Jag vill ju att han ska byta sjukhus då, från Gävle till Falun.
Mm.
Och han säger det, nej det kan jag inte göra. Och jag bara så här, jo, åk till Falun. Och han åker till Falun och blir bemött i receptionen där direkt med, vad gör ni här om ni liksom har fått vård i Gävle? Det här är jättekrångligt för oss. Och han får sitta och vänta. För att, mm. Och jag, så han ringer till mig och bara, ja, de sa det här och nu får vi sitta och vänta. Och jag, alltså jag kände mig så dum när han ringde till mig och sa det där, för att jag kände så här, det här var den dummaste idén någonsin.
Ja, men alltså, ja, det är klart att det blir krångligt för dem, men ni har ju blivit så oproffsigt bemötta. Hon har ju blivit så här pass dåligt för att de i Gävle har inte gjort rätt saker.
Ja.
Så att det är ju inte konstigt, alltså så här, ja.
Ja, nej, jag kände mig så dum när han fick sitta där och vänta, för jag var så här, får hon inte akutvård nu bara för att jag sa att ni skulle åka till Fal? För jag var ju så här, hon behöver ju syre nu, jag visste ju det. Men han fick sitta och vänta där, för det var så krångligt med journaler och hit och dit.
Koppla upp ungen bara.
Ja, jag kände också så. Men till slut så kommer en läkare och går förbi där som ser henne. Som bara, hallå, kom in, typ.
Mm.
Och då får de ju direkt vård, och efter det så blir vi inte mer bemötta med liksom det där, att varför har ni sökt hit när ni kunde söka till Gävle? Det var inget återkommande, det var bara liksom i receptionen.
Mm.
Och de på Falu sjukhus har, vi har mötts väldigt mycket. Vänta, jag kanske ska berätta vad som hände där då.
Ja.
Ja, förlåt. Jag tänkte att historien var klar här, men det var den ju inte.
Nej.
Nej, hon kom ju in, hon är ju sämre än någonsin. Hon har ju aldrig haft så dåliga värden och dålig syresättning som hon har när hon kommer in till Falun. Så hon blir ju inlagd direkt. Och ja, men då ordnar jag liksom, vi fixar så att vi får barnvakt till Bill och jag åker in till Alex. Ja, vi hostar och snorar där. Och det är, så, det är också typ så här pinsamt, men vad ska man göra?
Ja, men jag ska, ja, ska Klara vara själv där då?
Ja. Ja, men de typ, det kändes verkligen som att de kollade typ så här. Men jag vet inte om det var, man hade blivit så knäpp här också. Jag tror att
man blir övertänkad.
Ja. För det kändes liksom som att vi bara stod där och hosta och snora och liksom att man inte ska vara på sjukhus då, men vad ska vi göra då liksom? Men
det är ju då man är på sjukhus. Alltså, ja, det, man blir så konstig. Det är ju då man, ja, alltså, det är där sjuka personer är, men man blir, ja, helt fuckad i hjärnan.
Så vi är ju där och de börjar ju direkt, och där får hon liksom inhalationer. Ja, det var
massor. Nej, inte kortison, vad heter det? Ja, men luftrörsvidgande.
Ja, vad Ventolin.
Mm.
Ventolin. Ja, men hon får ju även liksom passa typ koksalt, tänkte jag säga. Men det,
ja, jo, men
ja, jag natriumklorid. Ja.
Mm.
Hon får massa olika grejer där. De ger henne, om så här, med jämna mellanrum, nässpray, och de är väldigt noga att göra ren näsan. Hon får ju även Optiflowen där då.
Mm.
Och dropp och sånt.
Mm.
Men vi märker att vi får helt plötsligt en väldigt annorlunda vård.
Mm.
Även om vi var jättenöjda, sjuksköterskorna i Gävle var jättegulliga, så fick vi aldrig den här vården som vi fick i Falun. Alltså, nej, det var verkligen två helt olika. Ja, det var väldigt proffsigt när vi var i Falun. Och det var, allt fokus var liksom på Klara, och de hjälpte till hela tiden. Det var aldrig något strul med tider. Det var lite så i Gävle att de missade till exempel antibiotikan där en gång, en sista dagen för oss, för vi hade ju inte koll på det. Det är ju därför man ligger liksom inne. Det är ju de som kommer med antibiotika till oss.
Ja.
Och vi hade ju inte ställt larm för saker, eftersom att det var vi som fick läkemedel av dem. Men när vi kom hem den kvällen, vi bara, vi fick inga antibiotika idag.
Nej. Mm.
ja, det var till exempel, det var liksom lite återkommande där, att vi fick ringa och bara, hallå, ska inte hon få Ipren nu? Ja. Så var det aldrig i Falun, utan allt sköttes jättebra. Hon återhämtade sig inte snabbt här heller.
Nej.
Gör hon inte. Men utan hon ligger länge med väldigt låg, flera dagar faktiskt. Men hon går aldrig ner så där lågt. I Gävle så låg hon jättelågt trots syresättning där i början. Men här går hon upp lite, så hon ligger inte på farligt lågt. Även om det är sämre allmäntillstånd när hon kommer in, så är det som att kroppen svarar väldigt fort på behandlingen ändå. Ja. Även om hon fortfarande har dåliga värden, trots att hon får syresättning. Så att det är inte så här farligt lågt. Det pratas liksom inte om respirator här. Men hennes allmäntillstånd, hennes sänka, allting var sämre än innan. Så det var andra grejer som var sämre. Men hon svarar jättefort på behandlingen. Det kanske beror lite på inhalationer och sånt där också.
Ja, det verkar som att de gav henne mycket mer mediciner för hennes andning.
Ja.
Som påverkade andningen bättre. Alltså, ja, det är inte konstigt om hon, alltså andningen återhämtade sig fort. Om hon fick massa andra saker som nässpray och allt sånt.
Så det är liksom som att den här vården vi får där, hon svarar väldigt fort på den jämfört med Gävle. Sen var det väl liksom lite olika tillstånd sen innan, men allmän tillståndet var som sagt sämre när vi kom in till Falun än när vi kom in till Gävle. Och så, ja, men hon ligger länge och är jätte dålig där i Falun. För att efter allt hon har varit med om. Alltså jag blir så arg bara när jag tänker på det, hur hon kan ha blivit så dåligt behandlad att hon blev så pass sjuk.
Det är sjukt.
Ja. Så hon ligger där, men när hon väl börjar återhämta sig, då börjar vi äntligen känna igen henne. För att det hade vi inte gjort på länge, inte över en vecka liksom. Men helt plötsligt börjar vi få leenden igen.
Jag kommer ihåg, du skickade ju bilder när hon började återhämta sig lite.
Ja. Hon börjar liksom, vi hörde henne prata lite grann och men när hon väl började återhämta sig så gick det väldigt fort. Och den dagen vi blev hemskickade från Falun, då frågade de oss liksom, tycker ni att det känns bra att bli hemskickade? Alltså, vi tror att hon kommer må bättre av att åka hem. Och så vet ni liksom att ni är varmt välkomna liksom tillbaka om någonting händer. Det här kan hända och då åker ni in. Alltså vi fick sånt bra liksom så här hemgångsmöte.
Som det ska vara.
Ja, men liksom att vi kände så här, okej, då kan vi åka hem och vårda henne själv, men om något av de här grejerna händer, då vet vi att vi ska komma tillbaka. Ja. Och då ska vi direkt till det där stället typ.
Ja.
Så det kändes bara jätteskönt att komma hem. Och allt har ju gått jättebra, förutom att hon äter inte och dricker inte så bra. Så att vi får verkligen tvinga i henne mat och dryck. Och igår då fick hon liksom en jättedipp, när det vart lite så här, shit, nu behöver vi in och få dropp. Men då blandade vi stark vätskeersättning, alltså vatten och så här ganska koncentrerad. Med en sån här tablett. Och så sprutar vi in det med en sån här medicinspruta i munnen. Det skrek så det härjades. Men till slut fick hon tillbaka färgen och liksom lite medvetandet. Så det är lite så vi jobbar just nu. Hon blev jättesjuk på grund av jävla sjukhus misstag. Och det är där
vi hade kunnat fått behandling så mycket fortare.
Ja.
Kommer ni anmäla?
Ja, alltså just nu har vi inte orken. Och ni har ju, gäller ju be om ursäkt för hur virrigt det här blev, det här avsnittet. Men
ni är fortfarande i det.
Jag är fortfarande mitt i det. Det finns liksom inte så mycket krafter just nu. Men vi tänker att vi ska landa, hon ska få bli frisk. Alla ska få bli frisk. Alla är ju sjuka fortfarande. Och då ska vi sätta oss och skriva upp allting. För det är säkert saker jag har missat nu också. Det här är liksom första gången jag riktigt går igenom allting.
Och det är ju bra att det journalförs, för då kommer det ju, alltså det ser ju, kommer säkert redan se konstigt ut i journalen att läkaren dagen innan säger att det ser bra ut i öronen och sen så ja. Är det dubbelsidig öroninflammation dagen efter och en sprucken trumhinna.
Ja, så det var liksom, ja. Ja, jag vet liksom inte ens vad jag ska säga, för att jag, ja men när man har sett sitt barn, alltså så dåligt,
mm.
ja men när de ligger och liksom inte ens kan andas själv, av liksom ett, om den där första läkaren,
mm.
eller om de sjuksköterskorna där bara hade tagit en riktig saturation på henne,
ja.
Då kanske de hade upptäckt, jag har inte ens sagt vad det var nu va?
Nej, det har du inte gjort.
Nej, du ser.
Inte du, allt i alla fall.
Nej, men då kanske de hade upptäckt i alla fall, för RS är ju, hon hade ju lunginflammation, dubbelsidig lunginflammation,
mm.
och RS. RS och öroninflammation. Och dubbelsidig öroninflammation.
Ja.
RS i sig ska väl inte vara så farligt på barn i hennes ålder.
Nej, för större det är ju, barn liksom. Ja.
Det är ju en förkylning så. Mm. Men i och med att hon fick den här bakterien som skapade hennes lunginflammation,
mm.
så var ju inte RS den bästa hjälpen.
Nej. Då var hon ju redan nedsatt liksom.
Precis, så att hon hade ju verkligen en jättedålig cocktail där av RS-virus och lunginflammation.
Mm.
Och den här bakterien som hade satt sig liksom på lungorna, den hade kunnat upptäckts tidigare, tror jag.
Ja, alltså grejen är så här, om hon hade lunginflammation, då hade läkaren hört det om han hade lyssnat på hennes lungor. För att hon kom ju in, hon hostade ju. Man hörde ju att hon hade problem med andningen.
Ja.
Jag tror inte att hon slutade hosta när ni kom in dit.
Nej.
Nej. Och då ska man lyssna. Man ska lyssna på lungor. Alltså såhär, ja.
Mm.
Nej, det är så mycket fel. Det är så mycket fel.
Så mycket fel.
Och jag blir helt, jag kommer ihåg när det, alltså när hon låg med alla slangar. Alltså jag började typ grina. Alltså det är så hemskt att se.
Ja.
Jag fattar, alltså ja. Nej, usch. Det var rysningar. Jag börjar typ grina nu. För att jag aldrig tycker att alltså det är så hemskt.
Ja, men det är så här, när man pratar om vissa grejer. Alltså framförallt när jag kom in till akuten med henne utan jacka och grät och skrek till mig hjälp.
Mm.
Den delen är så jävla jobbig.
Så jävla att det är så här, att,
ja, så jävla maktlös.
Jag vet inte, jag tror att alla som har barn, att bara få, alltså se sitt barn liksom må så pass dåligt och ha så pass ont, det, jag kan inte ens, nej, usch.
Jag känner typ att det här med, jag vet inte, jag har fått liksom lite, jag tänker på alla de här som har barn som föds kanske med sjukdomar eller får sjukdomar under livets gång som gör att de kräver sjukhusvård ofta eller längre perioder.
Mm.
Vi har bott på sjukhus nu i ungefär, ja men det blev kanske en och en halv vecka för oss.
Mm.
Och att sitta och kolla på de här maskinerna, att ha koll, att man helt plötsligt börjar ha koll på syresättning och puls och medicinerna som kommer in och ja men liksom milligram och grejer.
Mm.
Att om man kommer hem och man direkt liksom, ja men man ska typ inte som förälder behöva vara läkare, känner jag.
Nej, nej gud nej.
Och att vi blev det liksom så fort bara på den här nivån. Alltså jag tänker på de här som har barn som har sjukdomar som gör att de kanske inte kan, ja men, andas själv eller som ofta kanske får så här kramper eller andningstillstånd eller andningsuppehåll.
De som bokstavligt talat behöver vara så vårdare för sina barn.
Precis. Jag blir liksom, jag har bara fått smaka så lite på det livet nu.
Mm.
Och känner, jag vet inte vad jag känner, men jag känner som bara så här, åh, det här ska inte behöva vara. Tänk att föräldrar dagligen lever med det här.
Mm. Det är jättet, alltså det är, jag förstår inte hur, det måste vara så fruktansvärt tufft.
Ja. Jo, men du vet hon som har trillingar.
Mm.
Vad heter hon? Nadja. Mm. Alltså jag vet inte, jag följer inte henne, men hon har kommit upp mycket för mig.
Mm.
Men jag vet att jag fick upp mycket i början att de var på sjukhus och sådär.
Ja.
Och undrar om jag följde henne då, men jag lär, det här är så typiskt mig, då lär jag sluta följa för jag tycker det är så jobbigt.
Ja.
Och vad heter det, att de fick andningsuppehåll hela tiden, och att de, att hemma lär de ligga med liksom så här saturationsmätare.
De har fortfarande jättemycket problem. Folk de har det. Ringa ambulansen och de får ju fortfarande, det är ju också omtalat att de inte får hjälp av kommunen. Alltså de får ingen avlastning eller någonting, och då har de 3 stycken sjuka barn. Alltså de har trillingar, får ingen hjälp. Alltså,
Och vi hade en och en halv vecka, och jag känner att jag har blivit överkörd av ett tåg.
Ja. Alltså något som var så fruktansvärt stor, alltså psykisk påfrestning att konstant leva i det. Alltså jag förstår inte hur man, alltså om man någonsin kommer ur det, kan liksom återhämta sig från det. Alltså hur man liksom kan fortsätta leva ett normalt liv, fast det kanske man inte gör heller. Alltså ja, det är alltså, ja, jag vill bara, så fruktansvärt starka människor som lever i det.
Ja. Det... Ja, men det är verkligen det. Ja, men vet du vem typ Roy? Vet du vem jag menar då? Alltså en kille som hade, jag vet inte vad sjukdomen heter. Gud, vad heter mamman? Nu ska jag kanske... Ja, jag kommer inte på.
Nej.
Men det var i alla fall en familj jag följde länge på Instagram. Sonen hette Roy. Han kunde inte röra, alltså han kunde typ inte röra sig eller någonting, eller händerna kanske. Jag kommer inte ihåg vad han hade för sjukdom, men föräldrarna i alla fall, de gjorde ju mycket. Han var ju ganska gammal innan, alltså han blev ju ändå typ 8 år eller något sånt där. Och så att de levde ju liksom med det här. Det här var ju deras vardag. Och de åkte ju ut och åkte liksom buss och tåg och gick på Skansen.
Det blir ju vardag. Alltså det blir ju normalt för dem till slut.
Och hon kunde ju hon kunde ju skriva så här på typ Instagram bara, idag var vi på Skansen. Helt plötsligt fick Roy ett andningsuppehåll. Vi tog fram sugen och bytte syrgastub. Helt plötsligt var den slut, så vi fick göra så där och den där slangen funkade inte, så vi gjorde så och kopplade om. Och till slut var det över och så gick vi vidare typ.
Och det, bara det hade ju varit för typ dig och mig som inte har sjuka barn, hade ju det varit alltså
trauma.
Förödande. Alltså trauma på riktigt. Och det är som att de föräldrarna konstant genomgår ett trauma.
Ja.
Alltså,
ja.
Usch, nu jag blir...
Jag får bara rysningar över hela kroppen.
Ja, jag med.
Ja, nej, men så att vi har bara fått en liten smak på det livet. Och jag kan inte ens föreställa mig liksom hur det är.
Nej.
Ja.
Jag bad ju alla på våran Instagram och skicka lite pepp till dig. Har du sett det, peppen? Det är allt.
Nej, jag har inte ens.
Allt som folk skrev.
Jag såg att du skickade ut det, men jag har inte varit inne och läst.
Det var jättemånga som skickade en massa hjärtan och massa hejarop och fina texter.
Det är så många som har skrivit till mig på Instagram.
Och jag kan tänka mig det.
Ja, det är så, alltså det är så här flera hundra som har skrivit.
Ja.
Jag har inte ens hunnit svara. Jag har läst allting och så här gillat. Men jag har inte hunnit svara på allting. Men det är ju
nej,
så här,
det är klart. Alltså det är, man kan inte svara på allting heller. Det är jättemycket. Det är som sagt, du la ut en TikTok. Det är jättemycket kommentarer.
Ja. Och just nu som livet ser ut just nu, efter att vi har varit sjukt konstant en månad och sen det här med sjukhus och allting. För nu har det ju inte funnits, alltså jag kan inte ens beskriva mig vardagsstressen.
Nej.
Bara det här typ att deklarationen ska vara inne. Alltså bara sådana grejer. Skatteverket har ju ingen förståelse för allt som händer mig.
Jag tänker också så här. Alltså just i sociala mediebranschen som du nu liksom jobbar 100% med. Alltså så här, ska man vabba från det? Har de lika mycket förståelse där att man lär vabba? Alltså, för där handlar det ju om kampanjer som liksom är aktuella. Typ om du skulle gjort ett samarbete för, jag vet inte, säg Clas Ohlson. Och så är det just för den här veckan som ni ligger inne. Då ska videon vara gjord, då ska videon ligga ute. För att det är då det är rabatt eller någonting. Och så kan inte du göra det.
Precis.
Och de har bokat dig. Och då är det ju liksom... din lön som försvinner. Du kan inte vabba. Du kan inte, alltså, jo, du kan ju vabba, men de har ingen förståelse för det.
Nej.
Det blir så jätte...
Ja. Såg du att jag skrev det? Vi har ju en Facebookgrupp. Att jag skrev om det i vår Facebookgrupp. Influencergruppen.
Nej.
För det här hände alltså, ju mig nu.
Ja, ja, med ditt samarbete där.
Ja.
Jo, men det såg jag. Ja.
Nej, det är ju, men liksom, man skäms ju nästan för att tänka på allt det här runt omkring. När Klara har varit så dålig. Men som sagt, det finns ju grejer som jag måste, som måste göras. Ja. Men som sagt, Skatteverket har ju ingen förståelse. De här som har bokat mig med kampanjer och grejer har ju typ, ja, nu hade de väldigt, alltså de hjälpte mig så gott det gick.
Mm.
Men det är ändå så här, livet fortsätter på något sätt.
Ja.
Ja. Så att bara den här vardagsstressen, det är ju därför vi sitter här nu. Jag är helt oförberedd på vad jag ska säga.
Ja.
Det var ju tur att du kunde nu.
Ja, vi sitter ju, klockan är 20:08. Vi brukar inte spela in så här sent.
Ja, så det var ju jätteskönt att du kunde nu, för jag kände bara att vad ska jag annars få till det liksom.
Ja, men vi har ju, alltså så här, vår podd är ju relativt kravlös i det här laget, eftersom att vi är sjuka och det är det ena och det andra hela tiden. Men det är ju skönt, nu vart det ju mycket om just Klara då. Men jag kan tycka att det är liksom mysigt för dig och mig, för nu har vi ju inte träffats på jättelänge.
Nej.
Att bara liksom, jag vet inte, podden är, det är så många som skriver att så här, det känns som att de är med, att de är en kompis liksom till oss. För att för oss, för dig och mig, så är det typ, när vi spelar in podden, det är då vi hinner att prata och umgås.
Det är typ lite lyxigt att få den här timmen i veckan och bara sitta och snacka.
Alltså det är så här kvalitetstid med sin kompis. Och som vi sa i början av våra, alltså typ vårt första avsnitt, att så här, han och jag kommer lära känna varandra bättre genom podden, för att vi känner inte varandra så bra. Och jag känner verkligen att vi lär känna varandra mycket bättre. Eller såhär, jag vet inte, vi får ju starkare och starkare relation, och så känns det också som att vi får en starkare och starkare relation till våra lyssnare. Alltså det känns verkligen som att vi, som att, jag menar, att de är med på något sätt. Alltså,
ja, men gud,
som att vi pratar till dem, och att vi såhär, när vi funderar så, alltså såhär, jag vet inte, det känns...
Ja, men det är därför jag nu inte ens såhär, jag berättar ju inte ens att hon, vad hon hade för diagnos. Jag berättade ju inte ens det här med lunginflammationen, för jag tänker så här, jo, men det har ju ni redan sett, tänker jag. För att jag har ju skrivit om det här på Instagram, och jag tänker ju att det är samma personer, men...
Ja, men, ja, men det är kanske, ju, alltså, jo, men det är nog relativt alltså, samma. Jag tror att de flesta följer både dig och mig på Instagram. Men, ja, nej, och jag vill, alltså, jag vill tacka alla våra lyssnare för, alltså, jag vet inte, att ni finns där för oss.
Verkligen.
Och att ni har funnits där så himla mycket för Hanna nu under den här tiden.
Ja, men verkligen, alltså så stort tack. Alltså det stödet jag har fått nu, det är helt, det är inte normalt. Alltså det är så stort. Det är liksom utöver det vanliga.
Sjukt. Ja. Det är så sjukt, för det är då man verkligen inser att så här, gud, det finns verkligen folk som jag inte känner privat, men som verkligen, verkligen bryr sig.
Ja.
Det är jättefint. Alltså det är så fint att människor som, men som man egentligen inte har en relation till, men de känner ju att, eller, vi har ju en viss relation eftersom att vi delar med oss av så mycket från vårat liv. Men det är inga som vi liksom har träffat privat, men ändå så, jag vet inte,
ja, men
de
bryr
sig så himla mycket.
De har ju ett ansikte på oss. Men för mig, de har ju inget, eller de har ju ett ansikte på oss, men vi har ju inget ansikte på dem. De blir ju inte en levande person för oss.
Nej. Alltså inte på samma sätt som vi är för dem.
Nej, precis. Vi känner ju inte till deras personligheter. Och, men det är ju därför jag älskar när ni skriver. Jag älskar ju när folk så här, typ sätter sig ner och skriver så här: jag älskade den här veckans poddavsnitt när du nämnde det här. Och jag relaterade så mycket med det.
Ja,
eller?
Det är jättekul. Hanna och jag sitter ju och så här screenshotar och skickar till honom. Och kolla vad den här har skrivit nu. Vi blir så himla glada. Jag tror att det fortfarande är så overkligt för oss att det är så många som lyssnar. Och att det är så många som uppskattar. Och jag vet inte. Nej, det är jättefint. Jag tror inte vi kan ha en Hanna-stund idag, för att vi har redan spelat in så pass länge.
Men det vart en liten mysig kvällssnack, och ni får verkligen ha överseende med mig. Jag tror jag aldrig har sagt så mycket konstiga ord och felsäg. Ja, men det känns bara som att jag har så här, sagt så mycket fel, sagt så mycket konstigt och haft noll sammanhang.
Hoppas jag tycker att det hör. Men för att jag, alltså jag menar, nu har jag fått veta allt det här redan, men jag tycker att det var liksom... Jag tyckte det lät bra, Hanna.
Ja, men vad bra, vad bra.
Speciellt eftersom att du fortfarande typ inte ens har fått reflektera över, utan du bara spyr ur dig allting nu.
Ja, men precis. Jag liksom hällde i mig. Ja, men vi skrev ju och jag bara, kan du ikväll? Typ. Och så var det typ en timme senare, hällde jag i mig coquilana, sprang upp till sängen, för att det var det enda stället jag kunde sitta vid där det inte är barn.
Ja. Men gud, då är du typ hög nu. Gå på coquilana. Nej,
coquilana påverkar inte mig längre. Efter alla dessa förkylningar. Coquilana tar inte ens på mig.
Nej, men ska vi lägga på?
Ja, vi ska lägga på. Tack så jättemycket för att ni finns
och lyssnar. Tack för idag. Ja, verkligen. Tack så mycket. Glöm inte att ge våran podd högsta betyg. Vad ska man mer säga? Följ oss på Instagram, Hanna
och skriv och Carina till oss. Ja.
Ja, skriv till oss. Var inte rädda att skriva. Nej. Skriv. Och här är någonting ni inte tycker, alltså om ni har typ kritik eller någonting, skriv det också.
Ja.
Och skriv om ni vill att vi ska ta upp någonting, alltså kör på. Vi älskar när ni skriver till oss.
Och så spar vi Hannas stund till nästa gång, för den här Hannas stund är så rolig, så ni har you're in for a treat, så att säga.
Vad roligt. Då kör vi på det.
Bra. Hej då.
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.